Jag vill läsa ur första Johannesbrevet, det tredje kapitlet, verserna 18-24. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
Nu ska vi predika utifrån Johannes evangeliet, 15 kapitel. Jag ska bara hitta det här någonstans också. 15 kapitel, vers 10-17. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Vi ber. Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att du är här just den här stunden och att du talar till oss genom ditt ord. Vi ber att du öppnar våra hjärtan den här stunden så att vi kan ta emot dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Det var nordanvinden och solen. De var ute en dag i mars. De träffades. Och efter ett tag så hamnade de i diskussion och trätemål om vem som var starkast utav dem. Och just när de höll på att argumentera som värst så kommer det en vandrare förbi på vägen. Och de kom överens om en utmaning. Att den som lyckas slita rocken av den här vandraren, den kommer stå som starkast ur den här duellen. Och nordanvinden tog ett rejält tag, klämde i från tårna och blåste en iskall ylande vind på vandraren. Och rocken den började fladdra och flyga och fara. Men ju hårdare nordanvinden blåste, desto hårdare knöt vandraren sin rock om sig så här. Nu började istället solen skina med sina milda strålar. Och då sken vandraren också upp. Och han började knäppa upp sin överrock så här. Och allt eftersom solen sken så tog vandraren av sin mössa. Och till slut så var det så varmt och skönt att vandraren letade rätt på en plats i skuggan där han gick och satte sig. Och till slut så tog han av sig sin överrock. När vi kommer in i texten idag så har Jesus undervisat sina lärjungar och med sina gärningar visat på ett helt nytt sätt, ett helt nytt radikalt sätt att leva sitt liv på. Evangelium som befriar och upprättar. Och vi kan bara ana här liksom, lärjungarna, de är taggade till max. De har blivit delaktiga i en Guds rikesrörelse som ska förvandla världen. De har gjort upplevelser, de har fått en starkare tro och övertygelse och de har fått smak av Guds närhet i deras liv. Ingenting kan stoppa dem. Men så samlar Jesus sina lärjungar i övre salen. Det är påsk. Han samlar dem där till att dela påskmåltiden tillsammans. Och där så håller Jesus ett tal, avskedstalet. Och så säger han: jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Det har varit intressant att sitta med där och då och se vad som hände i rummet. Vad är det som rör sig i lärjungarnas tankar när Jesus säger: jag kallar er inte längre tjänare. Jag kallar er vänner. Grundtextens ord för tjänare är doulos. Det är grekiska. Och slår man upp doulos i ett grekiskt lexikon så märker vi att tjänare är en alldeles för snäll översättning. Det står egentligen att det är slavar. Doulos är en slav. Och det romerska imperiet som var rådande under Jesu tid, där var närvaron av slavar en högst vardaglig verklighet. Slavarna, de tillhörde den absolut lägsta klassen, men samtidigt så utgjorde de det största samhällsskiktet. De var längst ner i pyramiden där basen var som bredast. Och romarrikets starka och framgångsrika ekonomi byggde på att det fanns slavarbetskraft, gratis arbetskraft. Det är liksom grundfundamentet i det romerska imperiet. Och det fanns många anledningar till varför man blev slav under den här tiden. En anledning är imperialism. Att ett folk upplever sig vara större, bättre, lite vackrare. Och så tar man sig friheten att inta ett annat land och göra ett annat folk till sina undersåtar och sina slavar. Den bibliska historien bär exempel på detta. Ifrån slaveriet i Egypten, fångenskapen i Babylonien. Och det finns också exempel i modern tid, i både Europa och USA, hur kolonialmakter skeppade människor från den afrikanska kontinenten för att bygga upp sina ekonomier. Men det fanns också andra vägar in i slaveri under den här tiden. Man kunde födas in i ett slaveri. Om ens föräldrar var slavar, ja men då blev man automatiskt slav. Tough luck. Men så fanns det också en utväg när man hade nått ruinens brant. Personlig konkurs, man kunde inte lösa mat för dagen, tak för huvudet. Skuldsatt upp över öronen. Då fanns det en utväg, nämligen att sälja sig själv eller hela sin familj som slav till någon annan. Man gick in under en annans familjs omsorg. Och jag säger omsorg för att som slav så var du egentligen inte mycket mera värd än boskapen. Men det finns ju också goda exempel från antiken. Slavherrar som har gett sina slavar stor frihet. Man har låtit utbilda sina slavar. Man har gett dem ansvar att sköta affärskontakter, politiska kontakter. Och det finns exempel där slavarna är betydligt mycket mer duktigare, mer utbildade än vad sina slavherrar är. Men hur som helst, när dagen är över, oavsett om din slavherre är ond eller god, i slutet av dagen så förblir du ändå en slav. Familjen har upphört med sitt arbete och går in till sig. Men slaven förblir en slav. Och det här är ju det fruktansvärda med slaveriet. Man reducerar ner en människa till att bli en funktion. Människan har blivit en funktion. Och den här synen speglar även det religiösa livet vid den här tiden. Mellan gudar och människor. Människorna sågs som slavar till gudarna, vars plikt var att uträtta och upprätthålla vissa funktioner för att inte väcka gudarnas vrede. Men så kallar Jesus sina lärjungar till sig. Och så säger han: jag kallar er inte längre slavar. Jag kallar er för vänner. Märker ni vad det är Jesus gör här? Han talar om lärjungaskapet inte som en funktion, utan som en relation. Och att växa i tro, det är ju temat för den här gudstjänsten och utgångspunkten för texten då, va? Och Guds rike handlar i första hand inte om en massa olika funktioner och om vad vi kan åstadkomma, utan om relationer. Och Jesus, han talar om kärleken som själva grundbulten och utgångspunkten för lärjungaskapet. Kärleken till varandra och kärleken till den treenige guden. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jag vet inte hur det är med dig, men det här med att växa i tro, för mig så har jag ofta haft bilder inom mig som har handlat om att när jag växer i tro, då ska jag försöka bli en bättre och en uppgraderad version av mig själv. Att försöka greppa över så mycket som möjligt, eller att bli en starkare och mer framgångsrik människa. Och vissa stunder så har jag tagit i ända nerifrån tårna. Men om det är någonting som den här texten gör i Johannes 15, så är det att den borde krossa alla våra föreställningar om att andlig mognad och trons växt, att det skulle ha med din och min duktighet att göra. Hos Jesus så förstår vi att det här med att växa i tro, det handlar om att öppna sig. Det handlar om att ge. Att ge sitt liv för sina vänner. Men så kommer den här himla kylan krypande. En vind som blåser iskall. Och det är så lätt att stänga till och dra rocken om sig för att skydda sig själv och sitt eget. Och där någonstans så inser vi nog att det finns inte en chans i världen att du och jag ska kunna klara av det här budet att ge sitt liv för sina vänner genom att bara försöka skärpa till oss och försöka lite hårdare nästa gång. Utan det faller tillbaka på, det är Guds nåd och det är Guds kärlek. När Herren vänder sitt ansikte till dig och lyser över dig med sin kärleks strålar, då händer det någonting med våra hjärtan. Vi får lov att släppa taget om oss själva. Och där det förut var trångt och snålt om plats, där glipar nu en öppning till livet. När Guds solstrålar får liksom värma våran själ. Församlingen i Korint är ju en spännande församling på väldigt många olika sätt. Och vi förstår i Paulus brev att det är en församling där det händer fruktansvärt mycket. Det finns ett rikt utbud av olika verksamheter, funktioner, tjänster och nådegåvor. Men det spretar också en hel del. Paulus, han kämpar ganska hårt för att komma till rätta med en del attityder i församlingen som det luktar snålhet om. Men utan att för den delen släcka hängivenheten och gudslängtan. I första Korintsbrevet 13, det kommer upp här på väggen, så kan vi läsa de här välkända orden som vi oftast hör på vigslar och bröllop. Men idag får vi höra dem också på en söndag förmiddag. För det här är riktat inte bara till två älskade som står framför prästen i kyrkan, utan till dig och mig som är delar av Kristi kropp. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons och en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, så har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan ska förgå. Tungotalet ska tystna, kunskapen ska förgå. Och så hoppar vi framåt lite. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Paulus skriver inte den här texten för att förminska olika uttryck som finns i församlingen. Olika uttryck för den kristna tron. Med allt ifrån den profetiska gåvan, trons gåvan eller diakonin. Att dela ut allt vad man äger till de fattiga. För Paulus så står inte det i motsats till kärleken. Men Paulus, han utövar en viktig urskiljning. Nämligen att funktionerna, de är begränsade. Men relationerna, kärleken, det är bestående. Nu består detta, tro, hopp och kärlek. Störst av dem är kärleken. Många gånger i våra församlingar när det blir konflikter och så vidare, så handlar ofta det, inte minst i alla fall, om hur vi uppfattar om hur den kristna tron bör uttryckas på ett så korrekt sätt som möjligt. Och ofta blir gudstjänsten en symbolfråga för detta. Och när jag var i 18-årsåldern så var jag med i ett band vi kallade oss för Spela med Vispen. Jag lirade ståbas, en jättestor bas. Vi hade en liten virveltrumma, Spela med Vispar, där av namnet. Hade ett par gitarrister och sen så 10-15 tonårspojkar, det kunde variera lite, och sjöng som kråkor. Men det var väldigt mycket glädje. Vi sjöng så här gamla läsarsånger, Han har öppnat pärleporten, och Hur saligt att få vandra och så vidare då, va? Och så sjöng vi dem i upptempo så det gick riktigt fort. Och det var mycket energi, mycket glädje. Och vi var runt på lite olika platser. Vi var i julruschen i Göteborg och spelade på Kopparmärra någon gång. Vi var på Smögenbryggan mitt i sommaren. Och så bara vi körde på. Och då så blev vi också inbjudna att spela i gudstjänster. Och vi var i en kyrka och spelade på en gudstjänst i en församling i Västsverige. Jag behöver inte nämna vilken. Och vi var där, körde våran repertoar eller vad man ska säga. Och det var mycket glädje. Kände det här är succé. Åkte hem därifrån lyckliga. Det var bara en sak. Gitarristen, min kompis Johannes, han hade haft keps på sig när han stod och spelade gitarr. Och det skulle man tydligen inte ha i just den här kyrkan i alla fall. Och det finns ju en det kan ju finnas en teologisk bakgrund till det, till varför man väljer att vi visar en respekt för Gud, för det här är ett heligt rum liksom. Är man ortodox kristen och man, så går man inte in i Guds hus med en mössa på huvudet. Den respekten har vi för Gud. Och det är ju liksom en hållning som är helt fin, va? Och det roliga var ju då att det här hade ju blivit ett samtalsämne. Syföreningen hade mötts 2 dagar senare. Och kepsen var det stora samtalsämnet. Såg ni kepsen? Såg ni kepsen? Tror ni att han hade haft en keps på sig om kung Carl Gustav hade kommit? Och frågade han och sådär. Men då är det en kvinna i den här lilla gemenskapen som säger: nej, tänk att jag såg inte kepsen. Det enda jag såg, det var 10-15 hängivna unga killar som sjöng av glädje och fröjd till Gud. Vad är din gudstjänst? Är det den här kepsen? Eller är det hängivenheten och överlåtelsen till Gud? Jag tänker att den här kvinnan, hon hade ju upptäckt någonting väldigt viktigt. Nämligen att Gud är större. Gud är större. När det kommer till helgonen, heliga mödrar och fäder som har gått före oss i tron och som har visat prov på en stor portion av andlig mognad. Det är därför de kallas för helgon. Men det finns 2 saker som är utmärkande för helgonen. Det första är det att de kompromisslöst följde sin gudslängtan. De anpassade sig inte. De följde sin gudslängtan. Och det andra är att de bröt sig heller aldrig ur. Är det möjligt? Är inte det en paradox, en motsägelse? Men kanske är det det som också de här helgonen hade förstått, att Gud är större. Gud är större. För deras liv och gärning vittnar om att de har stått i en slags närkontakt med Guds väsen. De har låtit sig översköljas av Guds kärlek, av Guds ljus. Gud som i sitt väsen är gränslös kärlek och gränslös gästfrihet. Och om Gud själv har dukat ett bord där till och med sådana som du och jag får sitta med som gäster, kan vi då göra något annat än att visa kärlek och gästfrihet till vår nästa? Funktionerna, de är viktiga. De är görviktiga, men de är begränsade. Kärleken, relationerna är bestående. Och det här är trons växt och trons mål. Att ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Amen.